Stenen som inte blev kastad. Den rubriken skulle vi kunna sätta över Johannes 8, vers 1-11. Och jag läser dem ur levande Bibeln. Jesus återvände till Oljeberget. Men redan tidigt nästa morgon var han tillbaka i templet. Snart samlades en stor skara människor och han satte sig ner och samtalade med dem. Medan han talade kom de judiska ledarna och fariserna släpandes med en kvinna som hade varit otrogen i sitt äktenskap. Och de ställde henne framför den nyfikna folkhopen. Mästare, sa de till Jesus, den här kvinnan har varit otrogen. Vi tog henne på bar gärning. Mose lag säger att vi ska döda henne. Vad säger du? De försökte få honom att säga något som de kunde använda mot honom. Men Jesus böjde sig ner och skrev i sanden med fingret. Men de fortsatte att kräva ett svar. Då reste han sig upp igen och sa, sätt igång och kasta sten på henne. Men den av er som aldrig har syndat ska kasta den första stenen. Sen böjde han sig ner och fortsatte att skriva i sanden. Och de judiska ledarna smög sig bort en efter en. Och de äldre av dem gick först. Till slut var Jesus ensam med kvinnan. Då reste han sig och sa till henne, var är de som anklagar dig? Var det ingen av dem som dömde dig? Nej, Herre, svarade hon. Då sa Jesus, det gör inte jag heller. Gå och synda inte mer. Hon var redan dömd. Kvinnan som de judiska ledarna och fariserna kom släpandes med. Dömd både av människorna och av sitt eget samvete. Opinionen och media krävde att hon skulle straffas med lagens strängaste straff innan ens hennes fall hade prövats av någon domstol. Men egentligen var kvinnan bara en bricka i spelet som pågick mellan de judiska ledarna och Jesus från Nazaret. En förevändning för att ta revansch för det försmädliga nederlag de just hade råkat ut för. Om vi läser kapitlet innan så ser vi förklaringen. Där hade man skickat ut säkerhetsvakter med en enda order att ta Jesus till fånga och gripa honom. Den där kringvandrade predikanten från Nazaret. Soldaterna gör sin utryckning, rycker ut. Lyssna till Jesus där de hittar honom ute bland människorna. Och återvänder till sitt befäl utan att ha tagit honom till fånga. Va? Varför har ni inte honom med, undrade de judiska ledarna. Och får som svar, aldrig har någon människa talat som han. Om det finns någon som är profet så är det han. När fariséerna och översteprästen nu är på väg upp till tempelplatsen till Jesus med kvinnan, då har man revansch i sikte. Men redan här så gör man ett misstag. Det fanns en domstol som hade till uppgift att pröva just sådana här frågor. Det var till den man skulle gå. Man skulle inte gå till Jesus med det här fallet. Om man nu ville följa de judiska lagarna strikt. Så gör man ett fel till. När man inte griper mannen som är inblandad. Det står att man tog henne på bar gärning. Alltså visste man vem mannen var. Och Mose lag var inte otydlig på den punkten. Den säger att båda ska dömas. Nej, kvinnans äktenskapsbrott var bara en förevändning. Hon var bara en bricka i spelet för man ville få revansch på Jesus. Och så gillrade man en fälla så att man kunde sätta dit honom en gång för alla. Nu låg hon där darrande och skakande vid Jesu fötter. Hon var rädd. Och en stor skara av nyfikna åskådare fanns det också. Den här händelsen har varit motiv för många konstnärer. Jag har själv en målning av Rembrandt hemma, inte originalet förstås, men i min familjebibel finns en liten målning. Där han har försökt att skildra den här dramatiska situationen. Det finns en annan konstnär som också har gjort en tavla med den här situationen. På den så ser man en kvinna tränga sig fram mot den anklagade kvinnan och sträcka upp en knuten hand mot henne. Och man ser hur andra trängs omkring henne med ansikten där det är målat fasa och förskräckelse över vad som har inträffat. Och fariserna står där grupperade omkring med väl spelad moralisk självgodhet. De är oskyldiga. De har inte gjort något. Men den här kvinnan, hon måste sättas dit. Jesus står i tavlans förgrund och man försöker läsa i hans ansiktsuttryck vad han tänker. Men det går inte. Kvinnan själv är målad som den sköna men botfärdiga Maria Magdalena. Nu ligger hon där framför Jesu fötter. Och egentligen skulle vi kunna se henne som en representant för oss alla människor. För vi har alla fel och brister. Och vi har alla gjort orätt och syndat. Vi ligger där framför honom som säger: jag har inte kommit för att döma, utan för att ge liv. Samma person om vilken Johannes skriver: Gud sände inte sin son i världen för att döma, utan för att rädda. Runt omkring står upphetsade människor. Och det kan hända att några till och med har stenar i händerna. Och då förklarar de judiska ledaren för Jesus varför de har släpat dit den här kvinnan. Och man berättar att man har tagit henne på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Och så ställer man sin listiga fråga. Mose säger att hon ska dödas. Men vad säger du? Och frågan är ställd på ett sådant sätt att Jesus var tvungen att antingen komma i konflikt med de romerska myndigheterna eller att bryta med Moselagen. För gentemot de romerska myndigheterna så hade han inte rätten att fälla dödsdomar. Det var bara romarna själva som fick göra det. Och hade han gjort det så hade man rapporterat till romarna vad Jesus hade sagt. Man kan säga att det här var en riktigt utstuderad fälla. Den var helt omöjlig egentligen att ta sig ur. Men då gör Jesus ett oväntat motdrag. Han tiger. Han säger inte ett ord. Istället så böjer han sig ner och skriver på marken. Och det här är ju en av de två bibeltexter som talar om för oss att Jesus var inte någon analfabet. Och det är ingen som har trott det heller. Men när han läser i synagogan i Nazaret ur bokrullen, där har vi det ena exemplet på att han kunde läsa. Här visar han att han kunde skriva. När han skriver med fingret på marken. Ibland säger man att han skrev i sanden. Men egentligen betyder ordet marken eller grunden där man står på. Och arkeologer och historiker kan berätta att han stod på tempelplatsen och den var fylld med stenplattor, blankpolerade stenplattor. Jag tror därför att han skrev på stenplattorna på marken. Varför gjorde han det? Och vad skrev han? Vi vet inte, men jag tror inte att han ritade gubbar som vi gör när vi sitter och lyssnar på långa och tråkiga föredrag. Nej, det var någon mening med det han skrev. Och Johannes har inte ett enda meningslöst ord i sitt evangelium. Kanske var det ett varningsord till de som stod där runt omkring. Eller kanske vi ska se det symboliskt. Gud skrev en gång på stentavlor på sina berg, sina bud. De 10 budorden med sitt finger. Nu skriver Jesus med sitt finger på en stenplatta på tempelplatsen. Kanske för att påminna oss om att buden på stentavlorna fortfarande gäller. Vad än tv-såporna och skvallerpressen säger när de vältrar sig i kändisarnas otrohetsaffär. Men fariséerna var inte nöjda med att Jesus inte besvarade deras fråga. Den här kuggfrågan som de trodde skulle sätta dit Jesus en gång för alla. De säger den och han besvarar den inte. Därför upprepar man frågan en gång till. Då reser sig Jesus upp, tittar de stint in i ögonen och säger: sätt igång och kasta. Den av er som aldrig har syndat, han kan ju börja. Det här var en oväntad upplösning. Det var ett riktigt snilledrag egentligen. För Jesus flyttar fokus från den anklagade kvinnan till de aggressiva åklagarna, fariséerna. Det hade de inte väntat. Jesus går till motattack och han gör om frågeställningen som från början var logisk till att bli moralisk istället. Utan att rucka på lagens krav så avväpnar han sina motståndare. Vem av dem var felfri? Vem av dem var utan synd? Vem var värdig att kasta första stenen? Jesus, han valde verkligen sina ord väl. I och med att han i sitt svar nämnde stening som ett tänkbart straff, så kunde man inte anklaga honom för att gå utanför lagens krav. Och genom att säga att det bara var en syndfri person som kunde kasta stenen, så understryker han hur viktigt det är med förlåtelse och förståelse och medlidande. Och vi borde allesammans tänka på det här. Vi är för snabba med att döma. Ser vi inte lättare den där lilla flisan hos våra medmänniskor än bjälken i våra egna liv? Det är viktigt att vi tänker på att det är Gud som dömer och inte vi. Har vi rätt att kasta sten som sitter i glashus? När han hade lämnat sitt svar till de judiska ledarna så böjde sig Jesus ner igen och skrev. Han var färdig med saken. Han var färdig med fariséerna, men inte med kvinnan. Kanske det här också var en symbolisk betydelse. Han skrev två gånger på stenplattorna. Precis som Gud skrev på två stentavlor på Sinai berg. Men när Jesus gav sitt svar, den av er som aldrig har syndat kan börja, så menar han inte att vi ska se genom fingrarna med synden. Han menar inte att man ska ursäkta och ha överseende med alla våra svagheter och brister. För vår tid gör allt den kan för att förringa otrohet och äktenskapsbrott. Men så tänkte inte Jesus. Vid ett annat tillfälle så sa han till en annan kvinna: du har haft fem män och den du har är inte din. Det var ord och inga visor. Han gick inte på tå, Jesus. Han var inte rädd för att stöta sig med någon. Han stod för sanningen. Och han upphävde aldrig Mose lag. Han uppfyllde den, sa han. Och han såg äktenskap som ett brott. Men han skilde på brott och brottsling. Det är en viktig skillnad. Och han visste att kvinnan kände sig redan dömd av sitt eget samvete. Och att hon kände en äkta ånger över det som hade hänt. Men det fanns andra där som började känna sig dömda. Fariséerna och de skriftlärde. Deras samvete började tala till dem. Och överbevisa dem om deras brott, snedtramp och synd. Tänk vad tystnaden kan tala. Den har många gånger större makt än mullret och dånet. Det är de tysta timmarna i den trånga cellen som brottslingens samvete börjar vakna. Och han känner att han måste bekänna vad han har gjort. Det är i nattens tystnad när vi vilar på vår bädd som minnena vaknar och livet visar sig sitt rätta perspektiv. Det är i ensamheten när vi blir ensamma med oss själva som sanningen går upp för oss. Tystnaden talar. Sakta men säkert så börjar de självgoda fariserna droppa av. De till och med smög sig iväg, står det. En efter en. De kom i flock, men de lämnade en och en. De kände sig helt enkelt genomskådade av Jesus. De äldre gick först. Och jag tror det ligger en liten poäng i detta. För ju längre man lever, ju mer medveten blir man om sina brister. Som ung tror jag vi alla tolkar mycket i svart och vitt. Men som äldre så kommer gråtonerna fram. För vi har en backspegel att titta oss i. Vi vet hur många gånger vi själva har misslyckats och fått börja om igen. Allt är inte så enkelt och okomplicerat längre som vi tyckte när vi var unga. Till slut var Jesus ensam kvar med kvinnan. Då reste han sig upp igen och frågade: "Var har alla tagit vägen? Har ingen dömt dig?" Kvinnan försökte inte spela oskyldig och hitta på ursäkt och förklara att det var inte så, hon hade inte gjort något fel. Hon säger bara två ord: "Nej, ingen." Det är det enda hon säger. Inte ett ord till sitt försvar. Men egentligen så fanns det en person där som skulle kunna haft rätten att kasta den första stenen. Där fanns en som var utan synd, som aldrig hade tänkt en felaktig handling eller gjort en felaktig tanke. Det var Jesus från Nazaret. Men han lät nåd gå före rätt. Han valde att fria hellre än fälla. Därför säger han: "Då dömer inte jag dig heller." Och så tillägger han: "Gå nu och synda inte mer." Det var nåd och det var rätt. Han understryker att trots den friande domen så har vi fortfarande uppgift att lyda Gud och göra det som är rätt och riktigt och gå på den rätta vägen. Det är inte så att Jesus genom detta säger att det hon hade gjort var bara en bagatell. Och att Gud är mycket mer kärleksfull idag än han var på Gamla testamentets tid när de fem Moseböckerna skrevs. Det är inte heller så att Gud har ändrat sig från att ha varit en hård och grym straffgud till att bli en kärlekens och förlåtelsens Gud. Gud är och förblir densamme genom hela skapelsens historia. Från tiden före jordens skapelse är han likadan som till tiden efter skapelsen. Det är en felläsning att tro att Gud är hårdare i gamla än i nya testamentet. Men det är rätt många som tycker att Jesus är bra mycket mildare i Nya testamentet och i bergspredikan. Och det är inte svårt att förstå varför. För tar man upp en bibel och tittar i den så ser man att den är randig på många sidor. Många av verserna är understrykna. Men det är sådana här verser som handlar om kärlek, ljus, liv och tröst. Men de andra verserna är inte understrykna. När det står: "Ve dig Betsaida, ve dig Kapernaum, det blir inte lätt för er på domens dag." Då finns det inga understrykningar. Eller i bergspredikan: "Om din hand eller din fot är dig till förförelse, så hugg av den, kasta den i brinnande ugnen." Där finns inga understrykningar med tjocka, feta streck och skrivet i kanten "yes" eller "bra". Det skriver inte om de verserna. För vi silar vad Jesus säger och vi bortser från många av hans starka ord. Vi läser gärna Nya testamentets brev på samma sätt, för att inte tala om hur vi gör ett urval när vi läser om domarna i Uppenbarelseboken. Men Gud är densamme både när det gäller stränghet som när det gäller kärlek genom hela Bibeln. Men det är viktigt då att påpeka att buden i Gamla testamentet är inte skrivna inom brist på kärlek till människorna, utan för att Gud vill understryka vikten av att inte kränka någon annan människa, fysiskt eller psykiskt. De är skrivna av omtanke om människan, för vårt eget bästa. Gå och synda inte mer, säger Jesus till slut. Vilken uppmaning. Den är omöjlig. Ingen klarar detta. Men jag tror han menar att vi ska ha det som vår målsättning. Att aldrig göra det som är fel. Att leva rätt. Men om vi då och när vi trillar dit och gör våra misstag, vad händer då? Jo, Gud är beredd att förlåta varje människa. Precis som han gjorde med den här kvinnan i Johannes kapitel 8. Men villkoret är ånger och bön om förlåtelse. Och inte ens det räcker. Utan ången måste leda fram till något varaktigt. En förändrad tankevärld. En förändrad livsstil. Jag sitter själv med i länsrätten sedan en tid tillbaka som nämndeman i Malmös migrationsdomstol. Det är mycket intressant att iaktta och lyssna till en skicklig domare. När han eller hon försöker skipa rätt. När han eller hon försöker väga argumenten för eller mot en friande eller fällande dom. Jag tror intresset man har kommer rätt mycket från slutet av 50-talet och början av 60-talet. Ni som var med då och tittade på Perry Mason. Hans skickliga arbete som försvarsadvokat där han försökte rent få och rädda oskyldiga människor i kriminalgåtor och brottsmål. Gud är också jurist och rättskipare. Hans tanke bakom ett frikännande av en skyldig människa, den är grundad i en gudomlig logik. Och en gammal klassisk berättelse ska förklara vad jag menar. Två unga män hade studerat vid ett och samma universitet tillsammans. Den ena av dem ledde som ett föredöme och fullbordade sina studier och tog sin examen och fick också sen arbete som domare. Den andra mannen fullföljde alla sina studier. Han avbröt dem, fick ingen examen. Och han avbröt dem på grund av olika problem, bland annat spritmissbruk. Och det gick snabbt utför med honom. Till slut gick det så illa att han en dag blev arresterad och anklagad för ett brott. Ställd inför rätta. Lyckliga omständigheter gjorde att det råkade bli så att när rättegången väl gick av stapeln så var det hans gamla studiekamrat som var domare. Som satt där och skulle döma i målet. Och de kände igen varandra när de möttes i rättssalen. Både den anklagade och de närvarande juristerna var nu spända på hur han skulle döma i det här fallet. Skulle han ha medkänsla med sin gamla studiekamrat och se genom fingrarna med brottet och kanske frikänna honom rent av? Men döm om deras förvåning. När han efter förhandlingar avkunnade det strängaste tänkbara straff som fanns för det här brottet. Studiekamraten var besviken. Men domaren lämnade sitt domarsäte, tog av sig sina domarkläder och gick ner till honom, till sin gamla vän och sa: lagen kräver att du får det här straffet för ditt brott. Och jag måste följa min känsla för vad som är rätt och riktigt och behandla alla lika inför lagen. Det kan inte ändras på grund av att vi är gamla studiekamrater. Men däremot så vill jag gå ett steg längre. Jag byter plats med dig. Jag tar din plats som skyldig och betala dina böter. Du är fri och slipper straffet. Skyldig men frikänd. Precis så handlar Gud med oss. Vi är skyldiga allesammans. Men han har låtit sin egen son ta vår plats och vårt straff. Därför har han frikänt oss från lagens krav som finns där. Det är Guds gudomliga juridik. Som han sa till kvinnan: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Amen.